Supervarmt välkomna till vår tredje träff med Församlingsbibelskolan om att läsa Bibeln. Som ni ser har jag sol här på halva ansiktet, även om persiennerna är neddragna. Men jag tror att ni ser mig rätt bra ändå, även om det blir lite extra ljust från ena hållet. Jag ska dela min PowerPoint. Nu tror jag att ni ser min PowerPoint. Vi har kommit till del 3 som jag sa, att läsa med hjärtat. Och vår förra undervisningen spelade vi in det jag sa. Så det finns på hemsidan att lyssna på. Om man missade förra gången eller om man vill lyssna en gång till, så ligger den på hemsidan under fliken verksamheter. Så har vi lagt in en flik, Församlingsbibelskolan. Så finns det en ljudfil där. Inte bild och så, utan bara en ljudfil. Och ikväll så stannar vi inför den här att läsa med hjärtat. Och sen onsdag 12 maj så är det ju då vår sista gång. Att läsa för att leva. Men vi kan väl be tillsammans innan vi fortsätter. Jag tackar dig Jesus att vi får samlas den här kvällen. Var och en hemma hos sig och ändå får vi vara tillsammans. Gud, jag tackar dig för att vi får stanna upp inför ditt ord på olika sätt. Fundera över hur vi kan läsa det, hur vi kan ta till oss det, hur vi kan höra din röst genom det. Och hur vi kan leva efter det, Herre. Jag ber för den här kvällen. Jag ber för det som ska sägas, det vi ska fundera över, pröva på, Herre. Jag ber att du ska tala till oss i det som vi tar upp. Och att du ska göra ditt verk i var och en av oss. Tackar dig för att du älskar oss oerhört mycket. Att du längtar efter att ha en relation med var och en av oss. Lyssna på oss och tala till oss, Herre. Så som man gör i en relation med vänner, så vill du vara i kontakt med oss, Herre. Tack för att du är här. Tack för att vi får vara tillsammans med dig den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Jo, jag delade ju upp det här. Jag vill ju presentera olika sätt att läsa Bibeln på. Och delade upp det då i att läsa med förståndet och att läsa med hjärtat. Bara för att komma åt lite olika delar av det här med bibelläsningen. Och att läsa med förståndet, hur det handlar om att studera. Att försöka förstå vad säger texten. Vad kan den ha betytt på den tiden och vad kan den betyda idag? Hur kan vi tolka och förstå det som skrev för så länge sedan? Och hur kan vi upptäcka vad Gud vill oss? Och ikväll så liksom då är den andra sidan av där det inte handlar så mycket efter att studera. Liksom, det handlar inte om att hitta fakta om den tiden eller om de människorna eller om författarna. Eller om hur texten förstods då. Eller liksom, det handlar inte om att hitta en allmän förståelse om en text. Utan nu använder jag ju det här att läsa med hjärtat utifrån att vi är ute efter det här levande ordet. Som är till mig just nu i den här tiden liksom, som jag är i. Som kanske inte betyder samma sak för andra. För de är i en annan tid i sina liv. Och Gud talar personligt till oss. Så hur kan vi i bibelläsningen lyssna till det Gud säger till mig just nu. Eller oss just nu. Så tänkte jag att man kunde dela upp. Det betyder ju inte att när vi studerar Bibeln. Att vi inte skulle liksom, lyssna efter Guds tilltal. Till oss även i det. Det är liksom ingen tydlig skiljelinje. Det är inte så här, någonting helt annat att studera Bibeln jämte att läsa den utifrån ett eget personligt tilltal. Men för att vi ska kunna komma åt det här och fundera över det och liksom se på olika sätt att läsa Bibeln så har jag delat upp det på det sättet. Så den här typen av läsning, den är ju väldigt nära kopplad till bönen. Alltså att det är en man kan kalla det för en slags andaktsläsning. Det är när jag läser Bibeln i mitt umgänge med Gud. När jag talar med Gud, söker honom i bön och söker hans tilltal till mig. I den situationen jag är i eller den tiden jag är i. Att det är den typen av bibelläsning vi ska kolla på ikväll. Och jag har ju skrivit om det här i mina bönebrev vid några tillfällen, hur vi kan koppla ihop bibelordet med våran bön och hur vi kan läsa Bibeln i samband med att vi ber. Och det är så lite av det har jag skrivit om redan i mejl, och det kommer vi ta upp även ikväll. Och jag tänker att ikväll ska vi också prova det som en gemensam, så att vi ska få en liten praktik i dessa sätt att läsa Bibeln. Och det är bara några förslag. Det finns ju massa olika sätt att läsa Bibeln på. Inget behöver vara mer rätt än ett annat, men det kan vara spännande att få prova på några olika sätt. Kanske har ni gjort det också, men i alla fall. Och för att börja med att kolla på lite bibelord. Vad menar jag med det här med att läsa Bibeln med hjärtat? Vad säger Bibeln själv? Och då tänkte jag på psalm 34 och 9. Smaka och se att Herren är god. Smaka och se att Herren är god. Det är ändå spännande att orden kommer i den här ordningen, tycker jag också. Att det handlar inte bara om att titta på avstånd. Liksom stå en bit bort och titta, och så ska jag kunna avgöra om Gud är god. Utan ibland handlar det om att jag först får smaka någonting av vem Gud är, hurdan han är. Och då upptäcker, ja men oj, han var ju god. Och jag tänker också på det här att smaka. För mig är det att det är liksom någonting som tar lite tid. Någonting liksom att jag inte bara kastar i mig maten, utan jag känner också efter hur smakar den. Att det här bibelordet säger någonting om att stanna kvar i en viss smak. Att stanna kvar i Gud. Att hinna liksom inte rusa på snabbt, utan stanna upp och bara, hur kan jag få känna, hur kan jag få ta åt mig att Gud är god? Hur kan jag smaka riktigt på Guds ord och på Gud själv? Och verkligen stanna kvar i det och känna den smaken. Det är ett bildspråk såklart, det här med att smaka. Men jag tycker det ger den bilden av att, ja, men kasta inte bara i sig Guds ord, utan också stanna till och smaka. Vad är det jag känner i det här? Och så tänker jag på psalm 119. Det är ju en psalm som, alltså hela psalmen handlar ju om Guds ord. Varenda mening i psalm 119 säger någonting om Guds ord. De använder, när vi översätter det till svenska, så använder man begreppen Guds ord, befallning, bud, förmaning, vittnesbörd, olika synonymer på vad Gud har sagt eller på olika sätt meddelat oss. Och varenda vers handlar om kärleken till Guds ord på olika sätt. Och det här är en av de verserna. Vad jag älskar din undervisning, hela dagen begrundar jag den. Jag valde den versen för just ordet begrunda förekommer en hel del i Bibeln. Att när man begrundar någonting är det återigen ingenting som man rusar över snabbt. Utan det är någonting att ta till sig, att fundera över, att liksom stanna kvar i. Också Maria, när det beskrivs hur hon tog till sig av vad som hände när hon födde Jesus, så används också ordet begrunda i Lukas 2:19. Att Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Hur det här med att låta någonting finnas kvar i ens tanke, i ens funderingar, för att se vad ger det mig, någonting som jag inte kanske förstår på en gång. Men när jag får stanna kvar i det, fundera över det, begrunda det, hålla kvar det hos mig, så kanske det kan ge någonting på längre sikt. Någonting som jag inte först förstod eller liksom kunde ta till mig av. Och så tänkte jag på Jesaja kapitel 50 och vers 4. Där skriver Jesaja om Herrens tjänare att varje morgon gör Gud mitt öra villigt att lyssna på lärjungars vis. Alltså det här med att lyssna kan man ju göra på olika sätt. Vi har väl kanske alla varit med om eller själva råkat göra detta, att någon berättar någonting och så har man sina tankar någon annanstans. Så man lyssnade inte riktigt på vad personen sa, utan efteråt får man, oj hoppsan, vad var det du sa nu, när den personen ställer en kontrollfråga. Eller vad tycker du? Vad tycker jag? Förlåt, ta om det där. Vad sa du? Alltså vi kan lyssna på olika sätt. Ibland lyssnar vi inte så uppmärksamt. Och här talar Jesaja om hur Gud vill göra våra öron villiga att lyssna på lärjungars vis. Inte bara med ett halvt öra, utan för att lära sig som en lärjunge. Jag är intresserad, jag är nyfiken. Vad är det Gud vill säga mig? Att vi lär oss att lyssna till Gud på ett sätt som gör att vi tar till oss och hör vad Gud verkligen vill säga. Och så kom jag på ett annat bibelord som jag glömde att ta med i PowerPointen. Och det är ju från Kolosserbrevet. Kolosserbrevet 3, vers 16. Kolosserbrevet 3, vers 16. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet, inleds den versen. Låt Kristi ord bo hos er. Alltså inte bara vara på besök lite snabbt. Liksom. Att hoppsan, här kom ordet från Jesus och så tjuff, gick det vidare. In genom ena örat och ut genom andra. Liksom. Utan Paulus uppmanar oss att Guds ord, att Kristi ord, att det Jesus har sagt oss. Att det verkligen ska få bo i våra hjärtan. Alltså vara kvar. Ha sitt hem hos oss. Så med de här bibelorden så tänker jag att detta med att läsa med hjärtat, det är någonting som är att läsa på ett sätt så att det stannar kvar. Att inte ha för bråttom, att inte gå för fort fram, att inte bara vilja komma framåt och liksom bocka av att yes, nu har jag läst det här kapitlet och yes, nu kan jag den här historien och nu drar jag vidare till nästa. Det är ju ett annat sätt att läsa Bibeln som vi pratade om förra gången. Att ibland vi behöver läsa Bibeln också bara för att ha läst den från början till slut. Liksom. Men här pratar vi om den här läsningen som är att det stannar kvar hos oss. Att jag begrundar det. Att jag smakar på det. Att jag försöker lyssna läraktigt och liksom hungrigt. Och att jag vill liksom stanna i det och upptäcka vad är det Gud vill säga till mig här. Så det handlar om lite tålamod och lite stillhet och frid kan man behöva ha för att orka stanna kvar. Det är ju lätt att bli lite sådär stressad. Vill jag gå vidare till nästa grej och sådär i våran tid. Men här uppmanas vi att stanna i Guds ord. Vara kvar i det. Och nu, det här är bakgrunden egentligen till varför jag tror att det är så viktigt att tala om att läsa Bibeln på det här sättet också. Jag tror inte det är nytt för er heller. Men vi ska göra just detta nu ikväll. På lite olika sätt. Stanna upp inför bibelordet. För hur kan man göra detta då? Man kan göra på jättemånga olika sätt. Och jag vill föreslå några av dem. Och som jag sa så har jag skrivit om det i bönebrevet vid något tillfälle. Så några av er känner kanske igen det. Det här med att lägga märke till vad är det som fångar min uppmärksamhet i en text. Att lägga märke till vad jag liksom fastnar för. Det kan vara ett ord eller en mening. Eller att det är en stämning eller en känsla i berättelsen kanske. Man kanske fastnar för att Jesus blir arg vid något tillfälle. Eller man fastnar för att lärjungarna är rädda. Eller man fastnar för att det blir stor glädje i staden som Jesus kommer till. Eller någonting sånt där. Så det behöver inte vara att det står just utskrivet glädje. Eller man får känslan av att i den här berättelsen så uttrycks glädje. Eller i den här berättelsen så uttrycks rädsla eller ilska. Och det kan vara något sånt som man fastnar för också. Eller så kan det vara ett visst ord. Någonting som Jesus säger, någonting som beskrivs eller en mening i någonting. Men poängen är att lägga märke till det. Vad var det jag fastnade för i den här texten? Och det kan också vara något som väcker obehag eller som kanske får en att känna lite motstånd. Kanske är det något ord som får mig att känna rädsla eller fördömelse eller förvirring eller någonting annat. Det är ju sådana känslor som vi inte så gärna vill känna. Och då kan det vara lätt att hoppa över dem. Vill jag gå vidare liksom? Om jag känner så inför ett ord i Bibeln, nej. Då går jag vidare till nästa grej. Där jag kan få känna uppmuntran eller glädje istället. Men här är utmaningen att faktiskt våga stanna upp också inför det som är obehagligt. Ja, men var det det som fångade min uppmärksamhet? Var det det som jag la märke till att oh, det där ordet tyckte jag inte om. Det fick mig att känna mig dålig på något vis. Ja, men våga stanna i det då. Varför fick det mig att känna mig så? Vad är det för någonting som Gud vill lyfta i mitt liv kring det? Och sen är det också viktigt att, ja precis, att oavsett vad det är, om det är något positivt eller negativt eller neutralt, att våga stanna kvar i det. Att inte då direkt läsa vidare i nästa vers eller ta ett nästa stycke, utan ah, nej, men nu var det här som fångade min uppmärksamhet. Då är det det jag stannar kvar i och funderar på. Hur kopplar det till mitt liv just nu? Är det någonting som Gud vill säga mig? Eller är det någonting som väcker något i mig som jag vill säga till Gud utifrån det? Så poängen är att stanna kvar. Lägga märke till och stanna kvar i det som man lägger märke till. Så hur kan jag göra det? Oj, nu blev det fel ordning här på... Där, den översta kom sist. Men alltid när man närmar sig Bibeln kring den här, när vi, det är ju en andaktsläsning liksom, inte en studerande och så. Så självklart så börjar jag med att bara be Gud, eller heligande, tala till mig i det som jag ska läsa nu. En enkel bön, inte behöver vara mer än så. Och så kan man då antingen välja en kortare text som man läser flera gånger. Det är vad jag oftast skickar med i bönebrevet, är ju oftast en lite kortare text, bara några verser. Och det är just för att vi inte ska liksom, ja, här handlar det inte om att läsa på och ha massa text liksom, utan att stanna upp inför någonting. Men man kan ju också välja att jag läser på det här sättet uppmärksamt, men jag kanske har bestämt mig för att följa en bibelbok. Jag kanske ska följa Lukas evangeliet. Så då börjar jag från början och så läser jag. Men jag läser det liksom lugnt och långsamt och så är jag uppmärksam på om jag fastnar för något. Och ena gången jag läser, då kanske jag bara hinner läsa några verser innan jag fastnar för någonting. Ja, men läs inte vidare då, utan stanna. Stanna i det. Men en annan gång kanske du läser ett helt kapitel, kanske två kapitel innan du fastnar för någonting. Här är inte det viktiga hur mycket jag läser i Bibeln, utan just när jag fastnar för någonting, att jag stannar vid det då. Oavsett om det var efter några verser eller efter flera kapitel. Och så är det just det här att ställa lite frågor. Varför fastnade jag vid just det här ordet? Eller den här meningen? Eller den här känslan eller stämningen? Hur kopplar det till mitt liv? Man kan ställa lite frågor till sig själv. Vad är det? Väcks det något minne? Påminns jag om någonting? Är det här någonting som är aktuellt i mitt liv just nu? Och så funderar du på, är det Gud som vill lyfta fram någonting i det här? Att jag blir uppmärksam på just det här just nu? Och så tala med, lyssna, det är liksom i det här som du lyssnar till Gud, genom att läsa hans ord långsamt, att liksom försöka lyssna in Gud i det. Okej, okay, jag blir rädd för det här, vad är det Gud vill säga mig om det? Eller det här påminner mig om en situation på jobbet eller en situation med mina grannar, vad är det Gud vill säga om det? Och så samtala med Gud om det i bön. Så som sagt, den här bibelläsningen är starkt kopplad till bönen hela tiden. I att ha den här dialogen med Gud. Och det som kan vara en utmaning eller lite svårigheter när vi ska läsa Bibeln på det här sättet, lite långsamt och försöka upptäcka liksom, vad är det jag lägger märke till? Det är ju att det är lätt att läsningen blir en prestation. Att jag tänker att den här gången när jag läser ska jag upptäcka någonting nytt. Någonting som jag aldrig har sett förut. Nu ska jag känna Gud tala. Så då är det ju lätt att man liksom spänner sig och tar i och liksom känner sig besviken om man inte upptäcker något nytt. Så det är en utmaning att bara känna sig, nej, men jag ska bara läsa det. Jag ska bara se vad jag lägger märke till. Det är ingen prestation i det. Och så av någon anledning har mina meningar här kommit i olika ordning. Men det kan ju också vara så att om man inte tycker att man upptäcker något i texten. Man tycker så här, nej, det här talar inte till mig på något sätt. Jag kopplar inte det här till mitt liv. Då kan man ju ändå utgå ifrån det. Alltså, okej, okay, jag tycker inte det här kopplar till mitt liv. Ja, men då kan jag tala med Gud om det. Att det här ämnet, varför känns det inte aktuellt? Det kanske är för att det är helt motsatta saker än vad den här bibeltexten handlar om, som är aktuell i mitt liv. Och ska jag ändå komma in på saker som är aktuellt för mig och som jag kan tala med Gud om, men jag då utgår ifrån varför just det här stället inte talade till mig. Det kan också vara en utgångspunkt i bön och i samtal med Gud. Och så är det ju den här utmaningen med att vi har läst Bibeln många gånger. Och ibland så vet vi vad en bibeltext handlar om. Vi kanske har hört jättemånga predikningar om en viss text. Och då kan det vara svårt att komma in i den med nya ögon. Liksom, att vad är det Gud vill säga till mig just nu? Kanske inte handlar om sånt som jag har hört innan i predikningar. För texter har ju många olika lager och det kan vara olika saker som är det som lyfts. Men det kan vara lite svårt att befria sig från det när man, om man redan innan tänker att ja, men den här texten kan jag. Den har jag hört så många gånger. Så den vet jag innan. Den här texten handlar om förlåtelse. Eller fast då kanske Gud ändå vill lyfta någonting annat ur den texten. Även om den också handlar om förlåtelse. Så det är lite utmaningar när vi läser Bibeln. Överlag tycker jag. När man har läst mycket Bibeln. Att man, det är lätt att bli lite blasé och tänka så här. Men jag kan det här redan. När Gud ofta vill lyfta saker i kända bibeltexter. Antingen kring det som vi har hört dem handla om, eller så vill han lyfta någon liten ny vinkel i det. Mm. Så detta alltså om att stanna i en text och lägga märke till vad är det som, vilket ord fångas jag av, eller vilken mening fångas jag av. Och det som också är så viktigt här, det är ju att det handlar inte, oftast inte om jättestora nya grejer. Det kanske inte är så att du fångas jättehårt liksom av någonting, jättestarkt av någonting. Utan det du ska läsa är bara, ja, men vilket ord var det som stod ut? Lite mer än de andra kanske det bara är ibland. Kanske inte alls är en superstark känsla. Men förkasta inte det bara för att du tänker så här, nej, men det, utan ta det. Okej, jag reagerade lite mer på att det stod kärlek i den här texten än de andra orden. Ja, men då stannar jag vid det. Då tror jag att Gud vill säga någonting till mig om det just nu. Så det behöver liksom inte vara de här jättestora upptäckterna eller de här starka känslorna eller upplevelserna, utan bara, ja, men här var ett ord som lyftes lite över de andra. Då ska jag stanna vid det och fundera över hur berör det mitt liv just nu. Så nu ska vi göra det tillsammans. Man får välja om man vill, förlåt, nu har alla mina powerpoints kommit i fel ordning, de här. Men där. Man får välja om man vill slå upp bibeltexten, men jag kommer att läsa den högt. Så det går bra att bara lyssna på bibeltexten också. Och jag kommer att läsa den flera gånger. Och så den frågan du ska ha framme hos dig just nu, det är: vad fångar din uppmärksamhet? Eller vad väcker ditt intresse? Eller är det någonting som berör dig i texten? Det kan alltså vara jättelite, men någonting som du vill stanna upp för. Och om du har papper och penna så är det jättebra, så kan du skriva ner det du fastnar för. Och sen ska vi ställa en fråga till här om det. Men vi börjar i det. Och jag kommer läsa texten. Och så kommer det finnas utrymme för dig att vi kommer vara tysta. Jag kommer vara tyst. Och så finns det utrymme att liksom stanna lite i tanken kring den här texten. Så jag läser ifrån Lukas kapitel 10. Vers 38-42. Och du bara sitter lugnt och funderar över: vad är det du lägger märke till? Vad är det som fångar din uppmärksamhet? Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Och stannar vi kvar i texten lite till med vinkeln på frågan är just: vad betyder det här för dig just nu? Det som du la märke till eller det som väckte din uppmärksamhet? Det som du stannade upp för, vad betyder det för dig just nu i ditt liv? Jag kommer läsa texten 2 gånger till för att vi ska öva oss på att stanna kvar i den och landa i den. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram till honom och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram till honom och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Ja. När vi gör det här, när man gör det här själv, så kan man skriva ner lite tankar. Skriva ner de orden eller de versen man fastnade för. Skriva ner lite, vad tycker jag att det här betyder för mig? Vad kopplar till mig? Är det någonting som är uppmuntrande? Är det någonting som jag känner mig olustig inför? Och så fortsätter man, när man gör det för sig själv, så fortsätter man att ta det i bön. Att formulera det med ord. Gud, så här känner jag när jag läser det här. Det här kommer upp i mig. Det här kommer jag att tänka på. Och så samtalar du med Gud. Oavsett om det är en positiv grej eller en negativ grej, så tar du det med Gud och ber för det. Och formulerar en bön utifrån den text som du har läst. Och de tankar som det har väckt hos dig. Och de känslor det har väckt. Och så får bibelordet bli en del i din bön. Och kanske en del i en upptäckt av att Gud ville lyfta någonting för dig just nu. Eller så kände man inte att det var någonting som berörde den i texten. Och då kan man samtala med Gud om det. Så det här är då den typen av att läsa med hjärtat. Att stanna upp, att vara uppmärksam och stanna kvar i en text. Läsa den flera gånger och ställa frågan. Vad fångar min uppmärksamhet och vad betyder det för mig? Och sen har vi... Detta med att leva sig in i en av Bibelns berättelser. Jag har också skrivit om i bönebrevet vid något tillfälle. Och det handlar ju om att använda sin fantasi som Gud har gett oss. Alltså vi får använda hela våra jag när vi umgås med Gud och när vi söker honom och när vi läser Bibeln. Och en sak som Gud har gett oss är vår fantasi, vår förmåga att föreställa oss och leva oss in i. Och det är för att göra bibelberättelsen mer levande. Alltså det var ju verkliga personer som umgicks med Jesus, eller i Gamla testamentet, verkliga människor som var med om verkliga händelser. Men det står inte alltid utskrivet i Bibeln, vad tänkte de och vad kände de? Ibland är Bibeln ganska kortfattad i vad som hände. Men det var ju människor med tankar och känslor som var där. Och det här är ett sätt att vara med i bibeltexten och fundera över just det här. Hur kändes det att vara runt Jesus? Vad tänkte man när man såg de saker som han gjorde? Och det kan också öppna upp bibeltexten på ett nytt sätt. Både att man faktiskt fattar att wow, det här var levande människor. Det här var inte perfekta människor som visste precis vad som skulle hända. Utan det var människor som du och jag som bara var med i någonting och inte alltid förstod det som hände. Och det är också ett sätt att man kan prova att föreställa att man säger att man själv är med. Alltså hur hade jag reagerat om jag hade varit där? Det är ju bara, vi kan ju bara använda vår fantasi, men det är också för att göra bibeltexten lite mer levande. Så hur gör jag det här? Jo. Man får helt enkelt läsa igenom den berättelse som det är. Man kan göra på olika sätt såklart. Men man läser igenom texten så man ser vad är det för berättelse eller sammanhang det handlar om. Och sen föreställer jag mig, hur ser det ut där? Hur ser de här husen ut? Hur ser landskapet ut? Hur ser människorna ut? Vad är det för väder? Vad är det som händer runt omkring? Hör jag några ljud? Är det vinden som viner eller är det människor som pratar? Är det djur som bräker eller muar? Eller vad är det för någonting som hörs på den här platsen? Är det något som luktar? Är det något som smakar någonting? Det beror på vilken berättelse det är. Om den handlar om någonting med att äta eller dricka. Eller om den handlar med någonting någonstans. Men man föreställer sig den här platsen som berättelsen är på. Och sen föreställer man sig... vad olika personer i den här berättelsen känner. Man kan leva sig in i olika personer beroende på vilken berättelse det är. Det kanske är den sjuka mannen som hissas ner genom taket. Hur känner han sig när han blir nerhissad genom ett tak? Hur känns det? Och hur känns det att vara en av de där personerna som hissar ner honom? Som står och hur tungt är det att hissa ner en människa? Tillsammans med tre andra genom ett hål. Hur känns det i armarna? Liksom? Och vad är det man tänker där? Vad är det man hoppas på? Ja, ingen vet ju. Utan vi använder vår fantasi och bara försöker leva oss in i det. För att få en ny bild av vad bibeltexten handlar om. Som sagt, man kan leva sig in i olika personer i taget i berättelsen. Och man kan också föreställa sig att man själv är där. Att jag själv är en av människorna i folkmassorna runt Jesus. Hur känns det för mig att höra det som Jesus säger? Eller se Jesus bota en sjuk person eller driva ut en demon? Jag försöker föreställa mig, tänk om jag själv var där och såg det med egna ögon. Jag kan föreställa mig att jag ställer frågor till människorna runt omkring. Till lärjungarna kanske. Eller direkt till Jesus. Kanske får jag gå fram och se Jesus i ögonen och ställa honom en fråga. Vad skulle jag fråga eller säga i den situationen? Och vad tror jag att Jesus skulle svara? Eller någon av lärjungarna skulle svara? Så det handlar om att använda sin fantasi och leva sig in i det. Och det kan vara olika svårt eller lätt. Men det kan vara lite spännande att prova på. För att se om jag får en annan bild av berättelsen. Upptäcker någonting nytt i vad den handlar om eller vad den vill säga. Ja, precis. Nu kom min första punkt på PowerPointen. Men av någon anledning har de första punkterna hamnat sist när jag gjorde den här PowerPointen. Så det började ju alltså med att man läste igenom berättelsen några gånger. Så man vet vad den handlar om. Och då på samma sätt så lägger man märke sen till, efter att man har gjort det. Fick jag någon ny insikt om det som hände? Fick jag någon större förståelse för hur det kan ha varit att vara Jesu lärjunge? Eller hur det kan ha varit att vara i närheten av Jesus? Eller vara med i någon annan berättelse ifrån Bibeln? Gav det mig någon, liksom, någonting? Jag kanske kom att tänka på något som jag inte har tänkt innan på när jag läst Bibeln. Så det kan man stanna upp inför. Och så på samma sätt som det andra. Ger det någon insikt till mitt eget liv när jag lever mig in i en berättelse på det här sättet? Finns det någonting i händelserna eller de känslorna som man tänker på som gjorde att man blev påmind om något som man själv har varit med om eller som man själv är med om just nu? Kopplar den här bibelberättelsen på något sätt till händelser i mitt liv eller känslor som jag har? Kan man också fundera lite över. Eller var det bara liksom en intressant övning som gav mig en liten insikt i hur det kan ha varit att vandra med Jesus. Återigen så handlar det inte om att få jättestora nya visioner. Det får man inte alltid när man läser Bibeln. Men kanske upptäcker man någonting litet nytt. Någonting som man tidigare inte tänkt på. Kanske ser man något som man tidigare inte har sett. Eller så är det bara ett spännande sätt att närma sig Bibeln. Att göra det på ett annat sätt. Och så på samma sätt så kopplar ju den här övningen också ihop med bönen när man gör det för sig själv. Att jag talar med Gud om det jag upplevde. Om det jag kände. Om det jag tänkte på. Oj, tänk att det kanske var på det sättet Jesus. Det har jag aldrig tänkt på förut. Och så pratar jag med Gud om det. Eller om det var något som kopplade till mitt eget liv. Du ser att jag kände så här. Och jag känner att det kopplar på det här viset. Och Gud, kan du vara med mig i det här? Kan du visa mig mer av vad du vill med mitt liv eller någonting i den stilen. Att jag liksom knyter ihop det jag tänkte på, det jag kände och så talar jag med Gud om det. Och försöker lyssna in vad han vill säga till mig genom det jag var med om. Och nu ska vi göra det. Nu ska vi öva oss på att använda vår fantasi var och en. Och då kommer jag ge lite förslag. Jag kommer att läsa bibeltexten och sen kommer jag liksom leda dig i vad du skulle kunna föreställa dig. Så vi gör det som tillsammans nu på det här sättet. Och då har jag valt ifrån Lukas kapitel 5. Och antingen kan du slå upp bibeln och vara med i texten eller så lyssnar du bara när jag läser. Jag kommer att läsa igenom texten också här två gånger så att man kommer ihåg lite vad det den handlar om. För igen, vi har inte bråttom när vi läser Bibeln. Särskilt inte nu när vi försöker lyssna in, stanna upp, smaka på Guds ord. Inte bara rusa på utan öva oss på att vara kvar i texten. Sånt som man nästan blir lite stressad av i det här samhället ibland. För att man är så snabb på nästa grej. Så den här kvällen handlar om att öva på att läsa Bibeln i stillhet och långsamt. Så jag läser från Lukas kapitel 5. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har hållit på hela natten och inte fått något, men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så. Och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem, och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa: "Gå bort från mig, Herre, jag är en syndig människa." Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: "Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor." Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Jag läser den inte en gång till, jag återberättar den. För nu ska vi börja stanna upp inför de olika detaljerna. Alltså, Jesus är vid Genesarets sjö. Och folket tränger sig på. Och det ligger två båtar vid stranden. Och de som fiskar, de har klivit ur båtarna och håller på att skölja näten. Och Jesus, han stiger i en av båtarna och ber Simon som äger den att ro ut en liten bit så han kan undervisa folket från båten. Och så när han har slutat att tala, då säger han ju till Simon att nu ska de ut och fånga igen, fånga fisk igen. Och Simon säger: "Nej, men vi har ju jobbat hela natten, men eftersom du säger det så gör de det." Och så drar de in så mycket fisk så att näten är nära att brista, och de vinkar åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa till. Och de fyller båda båtarna med fisk. Och när Simon ser detta så faller han ner vid Jesu knän och säger: "Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa." För de grips av bävan allihopa när de ser den här stora fångsten. Och även Jakob och Johannes är med i detta. Och Jesus säger till dem: "Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor." Och då drar de upp båtarna på land och lämnar allt och följer honom. Så nu börjar vi med att föreställa dig hur det ser ut. Det är alltså en sjö. Det är mycket folk. Jesus är där. Han talar till folket. Hur ser det ut där? Hur ser sjön ut? Hur ser stranden eller hamnen ut? Och så ligger det båtar. Två stycken båtar ligger där. Och fiskarna, de är uppe på stranden. De rensar och sköljer sina nät. Ser du det framför dig? Det spelar ingen roll om du inte vet hur det såg ut på den här tiden. Båtar och nät och sådär. Man kan föreställa sig att det ser ut som moderna båtar om man vill. Men ser du det framför dig? Och så ser du folket som tränger på Jesus. Hur låter det? Vad är det för folk? Är det gamla? Är det unga? Är det barn? Är det vuxna? Är det gamla? Vad är det för människor? Och så se framför dig hur Jesus går fram till Simon Petrus och ber om att få låna båten. Så Simon och Jesus går i båten och så ror Simon ut lite grann. Och Jesus sitter eller står. Du får föreställa dig. Och så talar han till människorna som står på stranden en bit bort. Hur känner sig Petrus när han sitter i båten, tror du? Han sitter ju också på ett sätt i människors blickfång. Alla människor tittar ju på Jesus som sitter i hans båt. Hur känner sig Petrus? Vad har han hört om Jesus innan? Vad tycker han om det som Jesus säger? Vi vet ju inte vad Jesus undervisar om, men ja, vi får gissa eller vi får föreställa oss. Hur känns det att vara Petrus i den situationen? Att Jesus har lånat hans båt. Och så slutar Jesus att undervisa och så vänder han sig till Simon Petrus. Tittar på honom och säger till honom: "Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst." Vad känner Simon Petrus då? Ja, vi vet att han svarar att han har arbetat hela natten och inte fått något. Men eftersom det är Jesus som säger det, så säger han att han ska lägga ut näten igen. Hur känner han för det? Hur känner han där? Ja. Så ror de ut. Vad tänker Simon när de ror ut igen? Hur känns det för honom? Han har ju varit ute och arbetat hela natten. Känner han sig trött, slitsam? Undrar han hur det ska gå nu när Jesus har sagt att han ska fiska ännu mer? Vad tänker han när han är på väg ut för att lägga ut näten på djupare vatten? Ja, de är där ute. De slänger i näten. Och så börjar det rycka i dem. Eller hur är det det känns egentligen i nät när det plötsligt fångas in jättemycket fisk på en gång? Vad är det för tankar som rusar genom Petrus huvud när han plötsligt känner att näten blir tunga? Hur känns det i händerna? Hur luktar det? Skvalpar vattnet? Hur låter det runt omkring? Och så börjar han dra upp näten. Hur känns det att dra upp så tunga nät? Ja, de ropar till de andra i den andra båten. Kom och hjälp oss. De vinkar åt sina vänner att komma och hjälpa dem. Så den andra båten kommer också ut. De är nära att sjunka. Kommer in vatten över relingen kanske. Det blir lite vått om fötterna där de står i båten. Nu är båda båtarna framme vid näten. Nu börjar båda båtarna dra upp och hjälpas åt. Hur är det när hela båten fylls med fisk? Sprattlande fiskar plötsligt runt fötterna. Hur känns det? Vad tänker Petrus? Vad är det Petrus känner? Han faller ner vid Jesu knän. Han säger, gå bort ifrån mig, Herre. Jag är en syndig människa. Vad är det för känslor som Petrus uttrycker där? Är det något som du kan känna igen dig i? Har du någon gång känt så inför Gud? Inför Jesus? Gå bort ifrån mig. Jag förtjänar inte att vara här. Är det Petrus uttrycker? Eller vad är det han känner i den där stunden? Står att han grips av bävan inför fångsten. Vad är det för typ av bävan? Hur känns bävan? Föreställ dig hur hela båten är full av fisk. Och där ser du Petrus på knä framför Jesus. Hur ser Jesu ansikte ut? Tittar han, hur ser hans blick ut när han tittar på Petrus? Ler han? Vad säger han? Hur känner Jesus sig? Tror du? Och lyssna till Jesu ord. Var inte rädd, säger Jesus. Var inte rädd, säger han till Simon Petrus, till de andra. Säger han det till dig också. Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Vad känner Petrus då när han får höra de orden? Vad skapar det för tankar i honom? Och de ror in med hela den stora fångsten till stranden igen. De hoppar ur båtarna. De är beredda att lämna allt och följa honom. Ser du det framför dig? Hur de precis har gjort en superstor fångst med fisk. Och så är de beredda att bara lämna den och följa Jesus. Hur känner man sig då? Vad är det för tankar som rörs i ens huvud? Ta en liten stund av tystnad. Och så har jag lagt upp de här frågorna på skärmen igen som jag sa innan. Var det någon ny insikt eller någon ny tanke hos dig när man fick föreställa sig på det här sättet? Gav det någonting till dig själv i ditt eget liv? Var det någonting som kopplade till dig? Kände du igen några känslor eller tankar? Blev du påmind om någonting? Stanna upp inför det en liten stund. Och som sagt är det ingen prestation. Det handlar inte om att upptäcka fantastiskt mycket nytt, men om att stanna i berättelsen en stund. Stanna i det du såg framför dig och i känslorna. Och om man gör den här någon gång för sig själv så kan man fortsätta, som sagt, efteråt med att tala med Gud om det. Som man tänkte på eller kände att det blir en bön. Också den här bibelläsningsövningen får övergå i bön och samtal med Gud. Oavsett om man tycker att det man tänkte på var stort eller litet, lägg märke till det som var. Och ta det vidare i samtal med Gud. Vi försöker både ta det lugnt i den här undervisningskvällen, men också gå vidare till nästa grej. Jag vill lyfta ett till sätt att läsa på det här sättet med hjärtat, som jag kallar det. Och då vill jag kalla det just för att smaka på orden. Och då är tanken att man tar en ännu kortare bibeldel. Att man bara stannar upp inför en vers. Eller kanske bara några ord i en vers. Och så vilar man i dem. Man upprepar dem för sig själv för att verkligen, vad handlar det här om? Det här är Guds ord till mig. För att landa i det. Vila i det och ta till sig av att det här är Guds ord till mig just nu. Av det, att det är verkligt. Och då kan man, där tänker jag att man kan göra på olika sätt. Man kan dels bara sitta en stund och upprepa den här versen för sig själv så man kan den utan till. Man kan lägga betoningen på olika ord i versen för att se hur det liksom ger en ny eller en liten ny vinkel på den versen. Och sen kan man ta med sig versen under dagen och påminna sig om den. Kanske är det så att man har den här bibelappen på sin telefon och att man får ett dagens bibelord i sin telefon varje dag. Om man får det på morgonen eller förmiddagen, då kanske man kan ta sig en liten tid och stanna upp inför den versen. Att inte bara titta på den på telefonen och sen lägga bort den och så har man glömt vad det var för vers. Utan att faktiskt läsa den där dagens bibelvers och lära sig den typ utan till och ta med sig den under dagen. Kanske ska man använda sin telefon att ha som en, kanske kan lägga in en påminnelse vid olika tider under dagen. Att med bibelversen kanske man kan skriva som påminnelse, så kommer det på telefonen vid lunchtid kanske, så står det bibelversen. Då kan man tänka, just det, hur var dagens bibelvers nu igen? Och så kan man tänka läsa den för sig själv i huvudet några gånger och påminna sig om den. Just det, den här bibelversen är ju sann just nu också. Just idag, just nu när jag är på jobbet eller nu när jag är ute och promenerar. Nu när jag är i affären och handlar, då är det här Guds ord till mig just nu. Och då är fördel att välja en väldigt kort vers eller bara en väldigt kort, ett kort stycke. För här är poängen att stanna inför verkligheten i bara några ord. Till exempel kan man ta från Johannes 14 och 27. Min frid ger jag er. Det är bara en del av den versen. Johannes 14 och 27 är längre. Men man kan välja att plocka ut bara några ord. Min frid ger jag er. Så kan man läsa det för sig själv. Stanna kvar i de orden, vila i de orden, ta till sig den verkligheten som öppnar sig här. Min frid ger jag er, säger Jesus. Om man ska läsa den med olika betoningar så kan man ju läsa den så här. Min frid ger jag er. 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 Ja, kanske ger det lite olika nya, bara att man landar i texten bara genom att prova att läsa betoningen på olika sätt. Min frid ger jag er. Eller kanske man väljer den här versen från Johannes 14 och 1. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Som Jesus säger. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Och så vidare. Att upprepa några ord för att verkligen landa i det. Att Jesus säger detta till mig. Att det här är en verklighet i mitt liv. Det här är ett ord att bygga mitt liv på. Att stå på. Att påminna mig om under dagen, under veckan. Att inte snabbt rusa vidare. Utan att verkligen landa i det som Jesus säger. Tog med Matteus 11 och 28 också som förslag. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ett annat ord att stå på, att landa i, att vila i, att ta till sig av, att påminna sig om, att bo i, att låta de orden bo i ens liv. Att Jesus säger, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Och sen då, som sagt, den här bibelläsningen är nära förknippad med bönen. Och vi har ju en hel bönebok i Bibeln. Alltså både Guds ord och bön på samma gång. Det är ju Saltaren. Och att använda den och utgå från de orden och de begreppen är också ett sätt att läsa, både läsa Bibeln och be samtidigt. Att be utifrån en psalm. Och det, som sagt, allt det här är ju bara förslag. Man gör ju så som man själv finner är gott i sitt egen bön och bibelläsning. Men man kan till exempel läsa då en psalm och stanna upp lite inför bildspråket. Saltaren är ju, använder ju ett rikt bildspråk. Man ska beskriva vem Gud är. Till exempel ifrån psalm 62. Bara hos Gud har min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Bara han är min klippa och min frälsning, min borg. Att stanna upp över orden klippa och borg. Att Gud är våran klippa och våran borg. Hur ser jag det framför mig? Vad ger det mig för känsla? Stabilitet kanske? Eller vad liksom skydd? Ser jag en tjock gammal medeltida borg med såna här tjocka stenväggar framför mig? Ser jag Varbergs fästning kanske? Tänk om Gud är som Varbergs fästning. Vad ger det mig för bild av Gud? Jag kan använda, stanna upp i Saltarens olika bilder. Eller den klassiska från psalm 23. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Det är också bilder. Vart finns de gröna ängarna i mitt liv? Vad är det för vatten som Herren vill föra mig till? Eller är det något jag saknar? Är det något jag längtar efter? Gröna ängar. Vad är det? Eller om jag än vandrar i dödsskuggans dal. Vad ger det mig för bild? Hur ser det ut i mitt liv? Vilken är min dödsskuggans dal? Inser jag att Gud går med mig även i dödsskuggans dal? Att läsa psalmerna och stanna upp inför de bilder som ges. Och sen kan man ju också be en rad i taget. Och sen lägga, alltså läsa en rad i taget menar jag. Och be den. Och att sen lägga till egna ord. Att om jag till exempel börjar i den här psalm 62. Bara hos Gud har min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Är första versen. Stannar jag där och så lägger jag till egna ord i min bön. Där jag kanske ber, ja Gud, jag vill att min själ ska få ha ro i dig. Jag har svårt att hitta ro. Jag har svårt att förstå att du är min frälsning. Eller så är det en tackbön. Tack Gud för att min själ får ha sin ro i dig. Och så när jag har bett en stund så ber jag nästa vers. Bara han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Och så stannar jag där och så lägger jag till mina egna ord i bönen. Tack för att du är min klippa. Tack för att du är min frälsning. Tack för att du har lovat att jag inte ska vackla. Ja, och så ber man sig igenom en psalm på det sättet. Att både läsa och be ut orden i bibeltexten. Men också lägga till mina egna ord i bönen i koppling till det. Så det är ett sätt att både läsa och be bibelordet samtidigt. Och just saltaren, den kan ju ha en del salmer som är lite hårda. Och som kanske, där det finns verser som många av saltarsalmerna talar om fiender. Att David eller den som har skrivit versen ber att Gud ska förgöra hans fiender och sådär. Men också det, där kanske man kan hitta andra. Vad är de här fienderna i mitt liv? Det kanske inte är människor som jag ber att Gud ska förgöra. För Jesus säger ju att vi ska be för våra fiender också. Men kan det här fienderna vara någonting annat? Kan det vara tankebyggnader i mitt eget liv? Negativa tankar som jag fastnar i som faktiskt är mina fiender. Som jag vill be att Gud ska ta bort ur mitt liv. Att han ska bevara mig från de tankarna. För de är mina fiender. Eller så kanske det är problem som jag står inför. Det kanske inte är en person, men det kanske är en svårighet på något sätt som liksom blir det här problemet. Då kan en text i Saltaren som handlar om fiender kan jag lägga över på det där problemet. Att Gud, hjälp mig att bemöta det här problemet. Befria mig från det här problemet. Eller sådär. Så man kan vara lite kreativ i hur en psalm är skriven. I hur man själv överför den på sin egen bön och i sitt eget liv. Eller så hoppar man över de verserna. Som helt enkelt säger något som jag bara, nej det där stämmer inte. Jag kan inte be ut de där orden. Så kan det också vara. Och det får man också göra. Ja. Det här var fyra olika sätt som är förslag på. Hur kan jag be med hjärtat? Helt enkelt. Och så har vi provat några av dem. Att lägga märke till vad som fångar uppmärksamheten. Att använda fantasin och leva sig in i händelserna. Att smaka på orden. Att ta bara någon kort vers och hålla kvar dem under en hel dag. Eller till exempel att läsa utifrån saltaren och be utifrån saltaren. Nu ska vi bara ta några korta minuter när vi får prata med varandra om det som jag har gått igenom. Hur tyckte du att det var att göra de här övningarna? Ta med dig den frågan. Ni ska bli uppdelade i grupper så att ni blir lite färre att tala med. Och vad tar du med dig från hela det här som jag har talat om? Att läsa Bibeln med hjärtat. Var det någonting som du tyckte var intressant eller som du tänker att du vill använda dig av eller som gav dig en ny tanke? Så hur tyckte du att det var att göra de här övningarna? Och vad tänker du att du tar med dig från den här kvällen och den här undervisningen? Så alldeles strax så kommer ni att bli uppdelade. Jag hoppas att den här kvällen gav någonting. Alltså att ni kände att man fick lite inspiration eller nya tankar. Kul. Kring bibelläsning. Jag har bara en bild kvar som avslutning här på min PowerPoint. Där vill jag säga så här. Att den här andaktsläsningen, att läsa med hjärtat. Målet är ju att väcka just bönen och att orden för bönen får vara med och formas av det jag just läst. Att bibelordet ger ord in i min bön. Att det väcker en längtan efter att tala med Gud och hitta ord för bönen. Och att den här läsningen och reflektionen, begrundandet och bönen, att det i sin tur att det får väcka förundran och beundran inför Gud. Och vilket i sin tur får föda tillbedjan. Därför att all bibelläsnings yttersta syfte, det är ju att öppna mig för Gud och hans kärlek och leda mig fram till tillbedjan. Det är vad vi kallade att göra, att leva i Guds kärlek och att tillbe och ära honom för den han är. Så det vill jag bara skicka med som det sista, att målet är just att bibelläsningen ska väcka den här bönen, väcka den här längtan att samtala med Gud. väcka längtan efter hans kärlek, efter att leva nära honom. Inte att i första hand, det är lätt det här med bibelläsning, att det lätt väcker också lite fördömelse, att oh, jag är inte så bra på det här och jag tar inte tillräckligt med tid för det och sådär. Och det viktiga är ju där att försöka låta den bli en inspiration istället för en fördömelse. Att det får bli, oh, jag läser inte Bibeln tillräckligt eller ofta. Ah, men inte då fördöma mig för det, utan okej, okay, så hur kan jag göra? Kan jag ta ett litet steg? Kan jag göra någonting för att få in mer bibelläsning i mitt liv, eftersom jag längtar efter det? Inte för att det är en befallning eller ett bud att jag ska läsa Bibeln. Och att då se, kan jag ta ett steg? Även om jag kan tänka så här, jag skulle vilja att jag läste Bibeln och bad en timme varje dag. Det är mitt mål och där vill jag vara. Ja, men det kanske inte kommer dit på en gång. Utan istället tänka, vad kan jag göra en grej? Kan jag göra någonting som tar mig mot det målet? Att jag vill spendera mer tid med Gud. Att jag vill få be och tillbe honom och ära honom mer med mitt liv. Ja, men vad kan vara mitt första steg? Även om det är ett litet steg. Vad kan vara mitt första steg? Eller mitt nästa steg? För att komma ett steg närmare detta. Så det var vad jag ville skicka med oss idag. Vi avslutar med att be tillsammans igen. Jag tackar dig, Herre, att vi har fått stanna upp inför ditt ord på olika sätt idag. Där vi har försökt att lyssna till, lägga märke till saker i bibeltexten, i bibelberättelsen, Herre. Där vi har en längtan efter att få grunda oss mer i ditt ord. Att liksom Maria slå sig ner vid dina fötter, lägga andra saker åt sidan emellanåt, Herre. Du ser hur lätt vi blir splittrade av allt som händer i våra liv, Herre. Av människor, av uppgifter, av tankar och saker vi känner att vi ska göra. Hjälp oss att se att det inte är oviktigt, men att det kan vara ännu lite viktigare att spendera tid med dig. Och jag ber Gud att vi inte ska känna fördömelse över detta, utan att vi ska känna uppmuntran. Att vi vill umgås med dig därför att du vill det. Du längtar efter det, Herre. Så hjälp oss att hitta någonting vi kan göra den här veckan, den närmaste månaden, där vi spenderar lite tid med dig, Gud, på ett nytt sätt eller bara fortsätter på det sätt vi tidigare har gjort, Herre. Tack för din oerhörda kärlek, att du verkligen längtar efter att ha en relation med oss ännu mer, Herre. Tala till oss direkt, genom Bibeln och genom våra tankar och känslor vill du uppenbara saker för oss. Och jag tackar dig för att vi kan få upptäcka det, Herre. Att du har någonting för oss, var och en. Jag ber att du är med oss den här kvällen. I Jesu namn. Amen.